och välkomna till podcast om valet 2026. Jag heter Miriam och idag har jag med mig Rickard Orgård från Moderaterna. Hej och välkommen Rickard.
Tack så mycket.
Och jag tänker att innan vi sätter igång lite så vi kör en lite så här rolig... Du får dra en lapp från den här lilla burken eller glaset som vi har. Så kommer du få lite random frågor. Och där lite, det är lite personliga men inte... Alltså det är bara så här lite roliga frågor.
Mm.
Så du kan få börja med att dra en lapp.
Nu gör vi det. Ska jag läsa upp det då?
Ja.
Vad var ditt drömjobb när du var liten? Undrar om inte det var präst.
På riktigt?
Ja. Eller så var det nog politiker. Min pappa var också kommunstyrelsens ordförande. Så att det var nog politiker faktiskt. Ja. Eller präst. Det beror på när man definierar liten.
Ja, men kanske när du kanske gick i så här lågstadiet mellan...
Då var det nog politiker. Då hängde jag på pappa mycket på möten.
Vad kul! Och så är du här idag.
Ja, ja. Men med det sagt har jag aldrig planerat att bli politiker. Det har bara blivit så.
Okay.
Jag har ju haft en annan karriär. Jag är ingen sån där som har hållit på hela mitt liv med politik.
All right! Super! Vi kör en till lapp, tänker jag.
Ska jag lägga ner den igen?
Ja, det kan du göra.
Det här var ju ett roligt koncept. Vilket ord eller uttryck använder du för ofta? Ja, nu ska vi se. Jag har så att säga har jag avvecklat, för det hade jag mycket ett tag. Jag har ju en politisk sekreterare, Celine, som brukar påpeka olika ord. Jag gör ju veckofilmer också, så jag försöker fundera på vilket jag har tagit bort. Brukar jag säga, men det är inget ord. Ja, det kan ju vara, det försöker jag jobba bort.
Så lite
Ja. När man inte riktigt vet vad man, när man ska ladda om, när man ska säga någonting. Så det försöker jag jobba på.
Mm.
Men jag brukar alltid säga att det är bra om man får veta vad man säger för mycket av. Om man använder något ord sådär, för det tänker man ju inte på själv.
Nej, man gör faktiskt inte det. Okej. Okay. Får vi se hur många sådana vi får höra idag? Okej, Rickard, jag tänker att du ska få berätta lite om dig själv. Du representerar Moderaterna, men också hur länge har du varit engagerad i kommunpolitiken?
Nu kom det. 2018 kom jag med i fullmäktige som ersättare.
Ja.
Och började väl vara engagerad i föreningen 2017, eller precis när jag flyttade hit på slutet där. Så från och med 2018.
Från och med 2018, okej. Okay. Och har det alltid varit Moderaterna?
Ja, alltid Moderaterna. Jag var med en kort tid i Liberalen också under min tid. Men jag har varit medlem i MUF när jag var yngre, men aldrig varit aktiv. Och sen även, som man kan säga, i modern tid Moderaterna, ja. Kort period Liberalerna.
Super! Då ska vi se. Och vad var det som gjorde att du började engagera dig politiskt? Var det bara liksom att din pappa kanske inspirerade dig, eller var det liksom andra anledningar till varför du ville göra det?
Jag tycker det är ju väldigt roligt att få vara med och påverka och driva saker framåt eller utveckling. Jag tycker inte om när saker står stilla, och det är väl det som är kul i politiken. Sen tyckte jag väl att när jag flyttade hit att det var väldigt trevlig stämning i Moderaterna här, och det var väldigt bra grupp och det kändes lite jordnära. Jämfört med stan när jag bodde där. När jag och min fru bodde på Gärdet. Det var en liten annan kultur där ute. Lite mer det jag gillar med Österåker. Lite mer jordnära, lite enklare.
Och mycket mindre kan jag tänka mig.
Mycket mindre, ja. Ja, precis. Där finns ju många olika föreningar.
Super. Om du skulle få välja en sak och säga till någon som ska rösta för första gången. Vad skulle det vara?
Använd din möjlighet att rösta, för du har ju verkligen stor möjlighet att påverka, för varje röst räknas. Det kan man ju se i olika typer av val. Ibland är det bara några få röster som skiljer mandatfördelning, till exempel här i Österåker, det vill säga hur många representanter varje parti får. Det kan skilja på nästan enstaka röster. Också på nationellt plan, jag tror det skiljer 45 000 röster mellan de olika blocken förra gången. Så det får väldigt stor skillnad varje röst, så den räknas.
Så rösta.
Ja,
det skulle du säga.
Man gör skillnad helt enkelt. Mm. Och tänk på också det. Jag brukar också tänka på, titta vad som händer ute i Europa. Ett krig i Ukraina. Putins liksom, aggressioner och hur Ryssland har gått i negativ utveckling. Och hur vi ser demokrati runt om i världen. då är det ännu viktigare att faktiskt stå upp för det och vara stolt och tänka på vad fint vi har, att vi har en fungerande demokrati där man faktiskt har möjlighet att få rösta och man får tycka precis vad man vill.
Tack. Och vilken fråga tycker du är extra viktig i kommunen just nu?
Det är alltid svårt att gradera. Jag brukar säga att det kanske är det många tycker är tråkigt, men ekonomin är alltid det viktigaste. För har du koll på ekonomin, då kan du göra alla saker du vill sen. Då kan vi säkerställa att det blir bra i skolan eller att vi kan bygga någonting eller vi kan göra någonting annat. Har man inte koll på alla kostnader i kommunen, då kan man inte göra någonting annat. Så det börjar, liksom, allting börjar och slutar i kostnadskontroll. Det är ungefär som sin egen ekonomi. Om man bara sätter sprätt på alla pengar, då finns det inte kvar till att göra någonting. Eller sparar du inte, då kan du inte köpa ditt första boende när du blir lite äldre till exempel, om du vill göra det. Det är ganska enkelt. Jag tycker det är kommunal ekonomi. Ibland slängs det med siffror att man ska göra det ena och det andra. Men det är ganska likt ens egna ekonomi. Har du koll på det, pengar in och pengar ut, så klarar man det mesta. Det börjar där, så kan vi klara framtiden också.
Super. Och nu kommer vi in på de här lite mer inriktade frågorna kanske. Och första frågan. Många unga kan uppleva politik som hårt eller konfliktfyllt. Rickard, varför tror du att det kan kännas så? Och hur tycker du att politiker kan bidra till ett bättre samtalsklimat?
Det kan jag verkligen förstå. Och tittar man på utvecklingen, särskilt på det nationella planet, så har det ju blivit tuffare där ute jämfört med hur det var tidigare. Lokalt sett så tycker jag, och där försöker jag också jobba utifrån det och med mina kollegor också, jag vet även oppositionsrådet och så vidare. Vi har väldigt tydlig, liksom, en god dialog med varandra. Jag tycker det är jätteviktigt att vi har respekt för varandra, att man kan ha olika åsikter, men det behöver inte betyda att man inte tycker om varandra eller att man kan ha ett trevligt tonläge när vi debatterar saker. Det tycker jag är viktigt och det försöker vi jobba väldigt mycket i fullmäktige, och det hoppas jag syns om någon skulle titta på det till exempel, att vi försöker ha en respekt för varandra och ha ett gott tonläge. Det börjar och slutar där egentligen, för det visar ju också att vi politiker tar ansvar för klimatet, för vi måste ju ta ansvar för vårt eget samtalsklimat och där vi befinner oss och visa och vara förebilder där. Det tycker jag är jätteviktigt.
Jag tror många ungdomar, de tänker på de här partiledardebatterna. Ja. Och där är det mycket, liksom, det är mycket, kanske inte skrik, men att man blir väldigt så här hård i tonen och att man kanske lägger några så här sarkastiska kommentarer och så mycket sånt. Vilket jag tror ändå att så här, det kanske påverkar hur de ser på politiker också. Att de inte ser på er som kanske föräldrar och har barn utan och liksom har en favoritmaträtt. Eller, utan att de gör er till liksom den här människan som man kanske inte... Riktigt. Man ser inte på er som människor, kanske, att det blir mer så här, man ser er som ett parti, typ, och man är ingenting mer utanför det här partiet. Så jag tror verkligen att det skulle hjälpa till med hur man säger det. Jag tror en sån grej, verkligen.
Jag tror också att medielandskapet har ju påverkat det här, sociala medier, det ska vara snabba repliker, snabba klipp, sånt som du kan använda sen och återanvända. Det tror jag framförallt på nationell nivå, det märker man att det är vissa saker har de förövat och det där vill de ha en punchline, för det kan återanvändas i sociala medier och annat. Jag tror också att det kan ha bidragit, för tidigare var det ju mycket mer att det blev inte publikt på samma sätt. Så att demokratin har ju kommit närmare i den delen att man snabbt kan ta del av innehåll och man kan se vad politiker säger. Men det finns ju också en baksida med det, att det har blivit råare där ute.
Mycket mer ytligt kanske. Okej. Lite mer om Moderaterna då. Om ditt parti fick prioritera en förändring i kommunen, vad skulle ni börja med?
Nu har vi ju tack och lov, säger jag ur moderat perspektiv, styrt den här kommunen i snart 30 år och dessförinnan under en väldigt kort tid när vi inte styrde, och innan dess styrt väldigt länge innan också. Så vi har haft möjlighet att påverka. Men det jag ser, det är ju att det vi vill göra, det är ju att ta nästa steg i framtiden nu. Att vi säkerställer att vi kan bygga till exempel en ny simhall, att det kan tillkomma nya skolor, att vi fortsätter att prioritera det som är absolut viktigast, att vi inte börjar kasta pengar på sånt som inte är kärnverksamheten. Det är väl det som jag tycker är absolut viktigast. För att jag tycker nog att tittar man på varför det ser ut som det gör i Österåker, så har ju vi haft en väldigt långsiktighet i allting vi har gjort. Och jag har försökt förklara det här ganska enkelt. Om man tänker att man gör av med alla pengar, om vi går tillbaka till det vi pratar om privatekonomin. Mm. Om man gör av med alla pengar hela tiden, det vill säga man sparar ingenting eller man får inga överskott, då tänker man aldrig långsiktigt heller. Eller om man bara slentrianmässigt höjer skatten för att jag behöver lite mer pengar nästa år. Vad händer då år 2, år 3? Jo, då börjar det bli underskott för att man inte har koll på. Då måste man höja skatten igen eller så måste man börja dra ner på kärnverksamheten. Det händer i kommun efter kommun. Det har vi aldrig behövt göra i vår kommun, för vi har prioriterat att skola eller omsorg ska alltid kunna få. Vi ska alltid se till att lärarna alltid får sina löner, att det räknas upp och att det alltid finns utrymme för olika saker. Men med det sagt så kanske vi inte har gett pengar till allt och alla och alla verksamheter, utan vi har prioriterat det som vi tycker är viktigast. Och sen har vi tagit en del som vi tycker är viktigt. Det vill säga att de pengar som man går till jobbet, man kanske har fått sitt första jobb eller man är en pensionär med små marginaler, då ska man ha fått möjlighet att behålla mer av sina egna pengar. Det har liksom varit vår långsiktiga prioritering. Så med det sagt så ser jag att nu behöver vi kunna ta nästa steg. Egentligen, vad är 2.0 i det här? Jo, nu har vi så extremt goda förutsättningar ekonomiskt för att vi sitter där vi sitter. Vi är ju en tillväxtkommun som vill locka till oss fler kommuninvånare. Att det är barnfamiljer som kommer hit, att våra skolor blir fyllda. Då måste vi fatta rätt beslut. Så att det är också vilket bostadsbyggande vi ska ha, vilket typ av bostadsbyggande. Det är så många olika frågor som gör att helheten blir bra. Och det är väl egentligen vårt mantra också, att ett parti, man kan ha en enskild fråga och bara prata skola till exempel eller bara prata äldreomsorg. Men kommunen är ju så mycket mer än bara en viss del, utan det är helheten och vi ser alltid till helheten, för det är ansvaret. Sitter man i en sån här position som jag gör, så har vi ansvar för alla verksamheter, att allting ska fungera.
Super, tack.
Går vi vidare till lite om senaste LUP-undersökningen. Och där så framgick det att många unga har högre förtroende för okända vuxna än för politiker. Vad tror du att det kan bero på? Och en följdfråga. Vad kan politiker göra för att bygga mer förtroende?
Jag tror att det kan ha att göra med det vi pratade tidigare om. Att det blir liksom en distans också till politiker. Att det här blir någonting. Det blir inte, man blir inte jordnära eller mänsklig på det sättet. Att det gör också att man känner att man har mer förtroende till en vad ska jag säga, vanlig person. Jag tror att det är viktigt utifrån ett kommunalt perspektiv att man är ute mycket och att man är nära verksamheterna, att man besöker skolor, att man pratar med alla, att man är tillgänglig. Det tror jag är absolut viktigast, att man inte sitter i ett kommunhus och aldrig är ute till exempel. Att man vågar träffa alla som tycker olika, även motståndare eller invånare som är kanske upprörda över någonting, att man är tillgänglig och vågar faktiskt ta alla samtal. Det tror jag är det absolut viktigaste, för då skapar det förtroende också.
Så visa att man är där.
Ja, vi jobbar ju på ert uppdrag, så vi har ju inget existensberättigande om vi inte är valda och har fått förtroende av väljarna.
Skulle du säga att det är, om nu en ungdom eller en främling skulle vilja nå ut till Moderaterna, skulle det vara enkelt att få tag liksom om man vill prata med någon politiker?
Det skulle jag säga. Jag får ju många mejl, oavsett om det är ungdom eller vilka invånare det är. Många kontakter på alla möjliga olika sätt. Och jag svarar ju på allting som kommer till en, så att det är inte svårt att få tag i oss. Sen gör vi ju invånardialog, alltså besök. Vi har varit på olika platser. Min företrädare brukar vara på biblioteket, det kommer ju också vara och så vidare. Men just i den här digitala kontexten så tror jag också det är viktigt, för det är många som skriver så också. Kommentera på filmerna. Jag försöker ju vara väldigt mycket ute i sociala medier. Jag gör en veckofilm varje vecka där jag berättar vad jag gör och vad jag har träffat eller vad jag tänker. Många kommenterar där, många skriver direkt. Det tror jag också är viktigt. Visa att vad man gör egentligen, att det är inte så konstigt politik eller vad vi håller på med.
Super, tack. Hur tycker du att kommunen kan arbeta för att unga ska må bättre psykiskt?
Det här är ju jätteviktigt och vi ser ju tyvärr en trend nationellt, det är ju inte om vi inte isolerar det lokalt här i Österåker, men att den psykiska ohälsan, den utvecklingen är inte bra. Det är särskilt många unga tjejer också som vi ser, och det ser vi också på skolresultat och annat, att det har påverkat just den gruppen. Så där gäller det egentligen tidiga insatser och att vi jobbar med stöd, och egentligen därför har vi till exempel i år det vi har börjat med det som kallas backa barnet, att vi börjar redan från tidig ålder, alltså samverkan mellan socialtjänst och och polis och andra delar, att man är tidigt ute med förebyggande insatser. Men sen framförallt är det också att det ska finnas bra lärare och bra personal, att det är goda villkor för dem, men också att det finns ett utrymme för att göra det som är viktigt. Jag tror ju också att mycket som händer i samhället påverkar. Nu återigen, sociala medier påverkar nog mycket negativt med kanske pressen. Det är ju ofta vad många unga vittnar när jag pratar med dem, att pressen känns som att det blir tuffare och tuffare. Man ska prestera och det jämför sig med andra. Det är ett snabbt medielandskap och det är mycket som skrivs i medier och man ska hänga med på det där egentligen. Jag tror att det påverkar också hur man mår egentligen. Just den delen och hur man kommer bukt med det. Nu pratade ju, det kom ju senast i veckan här, att regeringens utredare tittar också på sociala medier med en åldersgräns bland annat. Mm. Det tror jag är något man måste titta på. Sen ska man inte bara hålla på att förbjuda allting, men jag tror också att man behöver vara ung och man behöver få vara barn också, ha den utvecklingen utan att påverkas, för att hjärnan är så komplex och våra hjärnor är inte byggda för det landskap och den teknik som finns på det sättet och den snabbheten, och jag tror att det påverkar.
Tack! Hur tycker du att kommunen kan arbeta för att alla unga ska känna sig trygga, inkluderade och lyssnade på?
Jag tror att det är helheten, lite som vi pratar om, det är så att det bygger i förebyggande insatser, men det är hela samhället egentligen. Mm. För jag tycker vi ska börja där. Om vi tittar på utvecklingen i Österåker till exempel, om vi går längre tillbaka, liksom 20 år sedan, 15 år sedan, så var otryggheten i samhället, och då vi pratar hur man kände sig inte trygg när man var ute och så vidare, oavsett om man var ung eller gammal, såg inte lika bra ut som det gör nu. Vi har jobbat väldigt tydligt med trygghetsskapande insatser och med skolan, och det är alltifrån att vi har ordningsvakter som kan patrullera runt på stan eller på samhället, eller att vi har gjort olika delar trygghetsskapande åtgärder. Nu sätter vi till exempel kameror på alla högstadieskolor. Det är en del, så det är både lite det mer åt det hårda hållet men åt det mjuka, och det är syftet för att hela känslan och samhället ska vara tryggt. För att börjar du där, känner du dig inte trygg när du till exempel ska gå hem eller från en kompis eller när du ska gå till skolan eller du har haft en kvällsaktivitet, ja, då skapar du också en otrygghet i dig själv som sen kommer göra att du kanske inte känner dig trygg. För det är liksom grundläggande. Är du inte trygg så är du inte fri, och är du inte fri så tror jag inte heller att man mår så bra. Så att allting börjar och slutar där, att vi har en uppgift att säkerställa att det fungerar. Då kan mycket andra saker fungera. Allting vi gör i skolan, hur vi stärker det, och elevhälsan som är i Österåker har fått många priser till exempel och blev upphöjd för att göra ett väldigt gott jobb. Alla de delarna hänger ihop, men alltså det grundläggande i ett samhälle måste fungera för att allting annat ska fungera. Det är därför just trygghetsfrågan är så pass viktig i en kommun också, för vi har ju fått gå in och göra sånt som kanske normalt sett staten ska ha ett ansvar för. Men vi har fått gå in och till exempel, vi har en stor avdelning inom kommunen nu med säkerhetschef och tidigare poliser och så vidare som jobbar mycket med olika typer av frågor. Just för att ha ansvar för helheten.
Så det är som en röd tråd, allt hänger ihop?
Allting hänger ihop, och det är det som jag tror är så viktigt, och det är ofta det som tappas bort i den politiska debatten. Det är väldigt lätt att kanske vara populistisk eller tycka att just den här frågan den är viktigast, eller om vi bara gör just den här grejen så löser sig allting. Då måste man börja titta, men vad är det för olika faktorer, hur påverkar det egentligen och hur påverkar samhället den situation vi befinner oss i? Och det här har vi ju bekräftat i. Till exempel det som jag tycker är väldigt kul om vi pratar skolan till exempel. Vi har ju aldrig haft så fina resultat som vi hade 2025 i trygghetsmätning och i nöjd, alltså i mätning bland elever och lärare. Vi har aldrig haft så bra resultat i kommunens historia, exempelvis när vi tittar trygghet. Och det är ju en bekräftelse på att man känner sig mer och mer trygg. Det bekräftas i generella trygghetsmätningar, i länsstyrelsens mätning, i polisens mätning och så vidare. Men det gör ju inte att vi kan bara säga allting är bra. Det finns alltid saker vi kan göra lite bättre eller nya innovativa idéer eller göra lite annat för att stärka upp rätt saker.
Super, tack så jättemycket. Och så har vi sista frågan innan vi börjar sammanfatta lite och avsluta. Och det är, vilken fråga tycker du att politiker borde ställa oftare till unga?
Jag tror att vi politiker, många politiker, jag försöker i alla fall inte vara det, att glömma bort framtiden. Alltså det är framtidstron, det är bara det är det som bygger ett samhälle. Var ska vi vara om några år? Och då måste man ställa oftare frågan, vad har man för inställning och vad behöver man egentligen? Hur tänker man om framtiden? Den tror jag det är viktigare att liksom lyssna in egentligen. Hur ser man på samhällsutvecklingen? Om man då ser det positivt eller negativt, varför gör man på det sättet? Vad saknas egentligen? Vad behöver vi göra på ett annat sätt att lyssna in kring det? Det tror jag är rätt viktigt. För just framtiden, den tycker jag är så viktig. Jag försöker alltid tänka i var är vi om 5 år eller 10 år eller 15 år i tanken. För allting vi gör ska alltid ha ett syfte.
Yes. Så tänker jag att vi ska få börja avsluta lite. Vad skulle du säga är den viktigaste anledningen till att rösta på ditt parti i kommunvalet?
I kommunvalet så är det precis de saker jag har sagt. Det är att vi har koll på ekonomin. Vi kan ta Österåker in i framtiden egentligen. Vi har de förutsättningar för att säkerställa att unga kan behålla mer av sin lön. Och att vi kan skapa ett tryggt och bra samhälle. Och vi är framförallt den samlande kraften i kommunen som kan samla ett lag som kan få saker gjorda här lokalt.
Super. Och nu får du chansen till att kanske lyfta upp ett annat eller några andra partier här. Finns det något du tycker att andra partier i kommunen gör bra eller lyfter på ett bra sätt?
Ja, jag skulle vilja lyfta våra partier i samarbetet. Vi har ju en starkt samarbete i det vi kallar majoriteten, det som tidigare hette Alliansen. Och vi har ju styrt den här kommunen tillsammans i 28 år ungefär. Så jag skulle vilja lyfta dem egentligen, för jag tycker det är Liberalerna och Centerpartiet och Kristdemokraterna. De berikar ju också vårt samarbete med sina perspektiv från sina partier egentligen. Så jag skulle vilja lyfta dem, och det är tack vare dem också som vi har ett sånt stabilt styre tillsammans med oss. Så att vi tillsammans kan hela tiden hjälpas åt, ha olika perspektiv och faktiskt kan visa på ett resultat som få kommuner kan göra till exempel.
Yes! Och så sista frågan. Vad hoppas du att unga väljare tar med sig från det här samtalet?
Jag tror att de ska ta med sig att det är inte abstrakt med kommunpolitik, utan det är väldigt tydligt. Kommunen, vi har ansvaret och gör så mycket som påverkar unga. Allt ifrån skolan eller hur det är tryggt i samhället som vi har pratat om, eller att det finns pengar även i framtiden för gymnasieskolan eller vilken annan skola som helst, eller att vi ska kunna bygga en ny simhall så att idrottsföreningen eller simsällskapet ska kunna även träna och få en bättre anläggning i framtiden. Allt det där hänger ihop med att då måste man också ha ekonomiska förutsättningar att göra det. Och det gör man bara genom att vara ansvarig. Det är så tråkigt, men det är faktiskt sant.
Super, yes. Och då var det allt för det här avsnittet. Tack så jättemycket för din tid, Rickard.
Stort tack. Tack för att jag fick komma.